41 avsnittet av Cykelradion. Och vi är väl piggare än någonsin nu efter att ha vilat så länge, Anders.
Vi borde ju ha det åtminstone, men jag tror väl att kanske både du och jag är tröttare än någonsin. Det har varit mycket att stå i. Det är inte bara liksom cykel och grejer, det är ett vanligt liv som också gör sig på med både här och då och nu och framöver kanske, vad vet jag.
Ja, nej, men det låter väl drastiskt att säga att det står i vägen, men det gör sig på med inte verkligen.
Det gör det verkligen, så är det. Men ni får vara glada att ni har haft tålamod. Vi är också glada att ni påpekar att ni saknar oss. Då blir vi glada. Va?
Ja, det är ju jätteroligt. Alltså, man skulle ju kunna tycka att det är jobbigt att få påminnelser om att det var länge sedan vi hörde ifrån er, men jag blir glad av det.
Ja, precis. Det är samma här. Så det
spårar.
Ja, vi kör på. Alltså. Ja. Vi har hur mycket som helst att berätta om. Det är mycket nu med cykel. Alltså, det är ju vår här och alla ni som motionerar. Ni har ju varit ute på både den ena och den andra turen. Och jag kommer senare också berätta. Jag var på Mallorca för första gången sedan 1986. Åkte cykel och vad var skillnaden så att säga nu och då. Ja. Det kommer jag till så småningom här.
Och sen ska vi också få en ganska lång intervju med Fredrika Ek som... Alltså är på väg jorden runt på cykel. Och när hon precis hade startat den där resan, hon hade kört bara 50 mil. Alltså ett varv runt jorden är ungefär 4000 mil om man kör runt ekvatorn. När hon hade kört det för 50 mil, då passerade hon Hallsberg och där högg jag henne på ett fik. Och så drack vi kaffe och snackade lite om det där äventyret. Och jag kan säga nu när vi spelar in det här avsnittet, nu är ju hon i Grekland någonstans. Hon har ju hunnit en bit sen vi snackades vid i Hallsberg. Men intervjun från Hallsberg kommer mot slutet av det här programmet och förhoppningsvis också en färsk hälsning från Fredrika.
Mm. Ja, jättehäftig resa. Alltså att den skulle ni absolut inte missa i det här avsnittet. Var det, sa du, 41? Sa du så?
41 avsnittet där.
Ja. Ja, och vi har precis som i nästan alla av våra avsnitt också en sån här lyssnarfråga. Och vi återkommer såklart med vem som vann den tidigare. Och sen så ställer vi ny. Och sen så är vi också glada att kunna presentera och också 2015 års outfit av cykelradion.se. Och den här gången är det bara cykeltröjor som gäller. Förra gången hade vi lite en variant som vi testade. Men vi går back to basic. Cykeltröja i... första pris.
Just det, så att nu ser det inte bara ut som en cykeltröja, nu är det en cykeltröja med fickor på ryggen och allt sånt där som
precis,
ska
vara. Med tre fickor på ryggen. Ja. Ni vet, om ni kommer över en cykeltröja med bara två fickor, då är det ingen riktig cykeltröja. En riktig cykeltröja har tre fickor.
Finns det någon liksom vettig förklaring till det? Det är klart att om du har en förklaring så är den ju vettig, såklart.
Nej, det vet jag inte. Jag har aldrig tänkt på vettigheten i det. Men det ska vara tre fickor i varje fall.
Ja, det går ju åt tre fickor.
Ja, det gör det. En mittfickan där brukar man kunna ha det som man inte behöver speciellt ofta under passet. Där lägger jag min nyckel. I min högra ficka, där lägger jag telefonen. Man har ju alltid telefon med sig när man är ute och cyklar. Jag vet inte, man klarar sig bra utan tidigare. Men jag har telefonen i den högra fickan. I mittfickan har jag nyckeln och i vänstra fickan har jag min snusdosa. Det kanske man inte ska ha med sig egentligen. Men det är vad jag har. Och om det är så att det är lite halvriset väder, jag vill ha en väst eller något sånt där. Men om det börjar regna, då har jag den i mittfickan. Ovanpå nyckeln, hemnyckeln.
Just det. Själv kör jag ju inte med snusdosa. Jag brukar ha en banan i vänstra fickan.
Okej.
Okay, cyklar jag långt har två bananer.
I vänster fickan?
Ja, i vänster fickan.
Ja, det är bra.
Sticker upp som två pistoler typ.
Ja. Och sen har ju jag så ska man ju ha någon slant med sig också. Man ska stanna och fika. Och så. Den har jag. Jag har en liten, då har du också en sån mekarflaska kan man säga.
Japp.
Som har ett flaskställ. Där har jag en 100-lapp ligger. Så att jag aldrig blir utan pengar. Det är bra. Alltid var bra av olika skäl.
Jag bytte, alltså jag var tvungen, alltså de här cykelflaskorna, de blir lite risiga med åren så att säga. Och jag var tvungen att fixa två nya. Och då blev jag så deprimerad när jag upptäckte det var ju lite för smal öppning i de där flaskorna för att få ner alla mekargrejer. För jag är ju, till skillnad från dig Anders, så har jag inte en speciell mekarflaska. Jag använder ju en av de ordinarie och stoppar ner extra slang och grejer i så ser det riktigt snyggt ut.
Ja, det är snyggt, ja.
Fast jag åker nog på att skaffa en sån där mekarflaska nu då.
Ja, du får göra det. Mm. Det är väl investerade pengar. Ja. Det är mycket pengar man kan lägga annars på cykel här så här år. Så vi ser vad jag ser alltså på motionsloppen. Det är alltså miljontals kronor som rullar ut efter, ofta runt sjöar faktiskt. Många motionslopp i Sverige ska ofta gå runt någon sjö. Och det är väl kul att ni satsar på bra grejer. Så det gillar vi såklart.
Mm. Fast man måste inte ha en cykel för 100 000 för det ska vara kul att cykla.
Nej, det går bra att köpa en på Blocket för 2 500 och vara fantastiskt mycket bättre än den kanske som man hade innan. Bara det är ju ett jättelyft. Så det går alldeles perfekt.
Absolut. Du, sen har ju vi runt om i landet kunnat se dig i tv. Du förekommer ju i tv men bara som röst när det handlar om Eurosport. Men nu har du ju synts också.
Ja, jag fick vara med på det här God kväll. Och det var ju, när vi spelade in det här programmet var ju bara för någon timme sedan som det andra programmet på God kväll var. Så ni är lite nyfikna på det så kan ni gå in på SVT Play och titta på de här God kväll-programmen. Det var ju från idag då, och som är den 12 maj och sen var det den 5 maj som det andra programmet var. Om ni vill se lite grann om cykel då och se hur jag ser ut.
Ja, bara en sån sak.
Om det kan vara intressant.
Det tror jag nog. Och sen så får man ju då en del sköna matnyttiga tips som man i och för sig redan har fått om man har lyssnat på cykelradion. Men hur man klär sig och hur man uppför sig.
Och sånt. Precis. På tal om det, klä sig och uppföra sig och så vidare. Helgen som var, 9-10 maj, då var jag speaker på UNT Bike Weekend uppe i Uppsala. Och som körde då Scandisloppet, eller Scandinavian Race som det heter, den internationella liksom, tävlingen för professionella och halvprofessionella cyklister. Och samtidigt så körde de ett mountain bike lopp på söndagen med 700 deltagare. De körde dessutom, de bodde ju seniorklass och damklass när det gällde Scandis GP. Men det som var den stora grejen vad gäller antalet utövare var ju ett motionslopp då på 167 km och ett på 85 och ett på 30 km. Och där var det mycket cyklister. Och det dök upp en hel del kändisar. Det dök upp först kanske inte lika känd som den andra som jag tänkte berätta om, men han var åtminstone känd olympisk medaljör från de olympiska spelen 1980. Lennart Lelle Pettersson var ju medaljör i modern femkamp i lag den gången. Han var inbiten cyklist och cyklade jättemycket och körde med ett gäng som satsade på att köra under 10 timmar på Vättern så småningom. Sen dök upp en annan kille jag tyckte jag kände igen helt plötsligt, och det var Thomas Gustafsson. Han har ju drösvis med guldmedaljer från de olympiska spelen. Sökte också bra och fort och såg riktigt bra ut. Både Lelle och Thomas har anammat det här med stilkoderna. Det fanns det i övrigt att önska, även om de var helt okej, ska jag säga. Men sen dök han upp, han som var den stilikonen där. Och det var högst överraskande. Det var Johnny Krigström. Vet du vem Johnny Krigström är? Alltså,
ja, namnet känns jättebekant, men jag kan inte riktigt säga att jag vet vem det är.
Det är målare i Room Service. Gotland.
Ja, just det. Ja.
Han hade tagit varenda kod, kan jag säga. Han såg mer proffs ut än proffsen själva, så småningom det. Lång var han dessutom och så vältränad ut, snygg cykel och ja, han var superfräsch där. Och sen dagen efter då körde han i mountainbike-loppet också. Och då dök hans polare upp där, Mattias va? Snickaren. Ja, så de körde bägge två. Men de bröt mountainbike-loppet. Den ena hade ont i huvudet, den andra punktera. Men cykelfreaks, även de, det ser man.
Ja. Och just alltså det här, vi har ju pratat om det hela tiden. Och det är också en anledning som gör att vi finns med cykelradion, att cykelintresset ökar så lavinartat. Och en sån där effekt som vi har märkt, vi har ju kört igång söndagscykling med Örebrocyklisterna. Och det kommer ju som vanligt klassvis med folk, även om det inte är kanonväder så är det ju fullt på Stortorget när det är söndag och cykling. Men det är just det här behovet av nybörjargrupper, för alla kanske inte är sugen. Man köper en cykel på onsdagen och sen så ska man hänga med några motionscyklister på söndagen och sen, jag har varit åker nu då? Ja, vi ska åka till Viby och tillbaks. Hur långt blir det då? Ja, du vet, det blir en 10 mil. Och det kan ju kännas lite tufft va, när man har köpt cykeln några dagar innan. Så vi har startat nybörjargrupp.
Perfekt.
Och det är jättekul. Så jag har hängt med nybörjarna några söndagar. Och det är helt lagom, för jag har varit lite sliten av andra övningar jag ägnat mig åt i veckorna. Jag håller nämligen på att snickra ganska vilt. Så att då har det varit helt perfekt med en runda på 3,5-4 mil.
Ja. Och hur många har ni varit ungefär då?
Då har vi varit 15-18
personer. Oj, så många.
Ja, visst. Det är jätteläckert. Och det är så bra med då en sån här nybörjargrupp, för att då kan även en sån som jag få känna sig sjukt vältränad och proffsig och du vet sådär. Så att vi rekommenderar alla våra ledare nu i Örebrocyklisterna att nej, men häng gärna med nybörjarna en söndag och kör en lite kortare runda. Och så avslutar ju vi ståndsmässigt med cykelfika på en uteservering på Stortorget i Örebro. Och det där känns ju nästan som att man är nere på kontinenten någonstans. Det sitter 15 pers i snygga cykelkläder och dricker kaffe mitt i Örebro en söndag.
Ja, jättehäftigt. Ja, vi är så glada att det här intresset som du och jag har haft ganska många år, att det är så många fler som också upptäckt det. Det är super, helt enkelt.
Luciano Pavarotti, alltså det är klart, ska man spela italiensk ska det vara med honom, eller hur Anders?
Ja, det ska man göra, men sen eftersom vi kör italiensk tema idag så vet jag har inte köpt många skivor i mitt liv. Den senaste skivan jag köpte, det här rör sig till 90-talet tror jag. Jag köpte den bara för en enda låt på den skivan. Jag tror inte att jag har hört någon annan låt på skivan, möjligtvis första gången. Och den ska du se om du kan leta reda på, så vill jag gärna att den kommer upp här idag. Det är Lucio Dalla, Attenti al Lupo. Det är en favoritlåt för mig.
Ja, men då försöker vi greja den då.
Ja,
Lucio Dalla, heter han så?
Lucio Dalla, Attenti al Lupo.
Ja, vi fixar det.
Ja, super.
Ja. Du sa ju här i början på programmet att du har varit på Mallis, på Mallorca. Gjort som väldigt många andra cyklister. Var du nere och motionscyklat lite grann?
Hustrun har ju på med en halvklassiker och hon har en distans kvar och det är ju halvvätten. det är väl den som hon kanske är mest orolig för, att hon är duktig och åka skidor och springa och simma var inte så farligt förutom att det var svinkallt när hon gjorde det i somras då. Men cykelåkning har hon lite mer respekt för. Det är en lång sträcka som ska köra, så att vi tyckte att vi åkte Mallis en vecka och åker cykel. Och det var en upplevelse, ska jag säga. Jag har ju varit på Mallorca. Jag var där första gången 1971. Och det är ju extremt länge sedan att cykla. Och sen var jag där några år på 70-talet. Och sen var jag där en gång 1986. Och sen dess har jag inte varit på Mallorca. Det är 29 år sedan. Jag kan inte påstå att jag kommer ihåg vägarna. Jag kommer ihåg orterna, så att säga. Men det som i varje fall slog mig, det var att hur fantastiskt fina cykelvägar det är på Mallorca. Fin asfalt, inga hålor, väldigt lite grus och elände på vägarna. Alltså fina vägar, små vägar, lite trafik. Vanlig trafik, ska jag säga, men mängder av cyklister. Jag tror inte jag åkte en enda meter där jag inte såg någon annan cyklist under hela den där veckan. Man ser cyklister hela tiden. Fantastisk upplevelse.
Hur var det att cykla där igen då, efter så många år?
Ja, det var spännande. Vi körde ju, jag vann ju också Mallorca runt ett år 1979 som cykeltävling. Så vi passerade några av de orterna där vi hade etappmål då. Nej, men det var ju en kick faktiskt. Jag hade inte förväntat mig att det skulle vara den kicken. Och sen när man stannade och fika så hade de alla städerna som låg lite bra till. De hade sådana här cykelställ. Man hängde upp cyklarna i sadeln eller i bromsantagen. Ungefär som på cowboyfilmer där man slängde liksom, ja, vad heter det när man håller i det, man rider.
Tömmen, tygeln.
Ja, slängde runt det. Så såg det ut ungefär runt torgerna i Petra och i många andra, på Rere och många andra ställen. Ja, det var jättehäftigt. Det kan jag rekommendera. Har ni ännu inte gjort det, gör det. Ni kommer inte att bli besvikna.
Hyrde ni cyklar då, eller?
Ja, vi hyr cyklar. Jag har hört att det skulle finnas mycket bra cyklar att hyra. Alternativet var att försöka skaffa fram såna här cykelväskor, hårda cykelväskor. Dels kostar ju dem en slant. Eller så skulle man låna dem och så skulle man ta med sin egen cykel. Och lite, i och med att jag arrangerade vår resa liksom privat då, så var det transfer och sånt där. Så vi hyrde cyklar. 150 meter från hotellet. Där var en av de här stora cykelhandlarna på jättefina cyklar. Jag tror det var 125 euro för en vecka. Det kan ju tyckas mycket. Men då kostar det ju mellan 700 och 1000 kronor att transportera ner sin cykel i en cykelväska. Så det var det värt.
Mm. Och transporterar man ner sin cykel i en cykelväska så finns ju alltid den där risken som ni gör med bagage på flyg. Att man själv hamnar på Mallis och cykeln hamnar i Sydafrika.
Ja, eller Reykjavik, ja. Inte vet jag.
Någonstans.
Ja, så det är lite tjuvigt. Det kan jag också rekommendera för er som cyklar ungefär som jag gör, några hundra mil om året.
Ja. Hur mycket cyklar ni då när ni var där?
Ja, ungefär 50 mil på en vecka. Det tycker jag var bra.
Mm. Ja. Och blev hustrun nöjd då, som var egentligen då anledningen till att ni åkte dit?
Ja, hon fick sina mil i benen, så var nöjd med den. Så att, och det var också en upplevelse för henne såklart, som jag aldrig har varit på träningsläger på cykel. Så att, ja, det var ju roligt. Sen var det ju after bike och allting. Man kunde sitta vid poolen och dricka mineralvatten eller vad man nu ville dricka.
Mm. Har vi sagt något om vädret? Hur var det?
Vi hade kalasväder. Vi var där 21-28 april. Och det var ju strålande sol hela vägen, så att bara njutbart.
Ja, det låter just som att du har sålt in en vecka på Mallis.
Ja, är det någonting som kanske inte var 100 då, så är det ju maten. Alltså det är lite turistig mat, va? Det är krämar ut så mycket de kan från turisterna när det gäller maten. Så det var som ingen matupplevelse. Åker man till Italien då får man lite grann både och. Men då är det lite råddigare där med hyra cyklar och hitta vägar och så vidare. Sämre vägar ofta, mera trafik, men också en fantastisk miljö.
Mm. Men Mallis, man kan väl säga att man har väl satsat rejält också på att nischa sig på den här typen av turism.
Ja, det har man gjort och det har man lyckats bra med. Mm. Så det kan vi rekommendera.
Mm. Härligt! Du, vad sa du att vi skulle köra för låt?
Attenti al lupo med Lucio Dalla.
una donnina piccola così, con due occhi grandi per guardare, e c'è un omino piccolo così, che torna sempre tardi dal lavoro. Ci pensa, più non sa aspettare. Amore mio, non devi stare in pena, questa vita è una catena, qualche volta fa un po' male. Guarda come son tranquilla io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, stando sempre attenta al lupo.
Attenti al lupo, attenti al lupo.
Con un gran rumore di cicale, e un profumo dolce piccolo così. Amore mio, è arrivata l'estate. Amore mio, è arrivata l'estate. E noi due qui distesi a far l'amore in mezzo a questo mare di cicale. Amore piccolo così, ma tanto grande che mi sembra di volare, e più ci penso, più non so aspettare. Amore mio, non devi stare in pena, questa vita è una catena, qualche volta fa un po' male. Guarda come son tranquilla io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, sempre attenta al lupo.
Attenti al lupo, attenti al lupo. Living together, living together, living together, living together.
Attenti al lupo med Lucio Dalla, rekommenderad särskilt för det här avsnittet av Cykelradion av Anders Adamsson.
Ja, precis. Jättehärligt. Du ger en detalj av Lucio Dalla. Ja, det där gillar jag. Så kan du, dags för er att vara lite mer beredda. Nu blir det allvar i cykelradion.se. Nu blir den här lyssnarfrågan, som jag ibland kallar för tittarfråga och allt möjligt som det kan vara, men det är en lyssnarfråga. Vi ska börja med att dra vinnaren från föregående program. Har du tombolan
framme? Har tombolan framme, så jag rasslar lite med den. Det är en digital tombola, så att det är inte så mycket ljud i den, men det fladdrar väldigt mycket på den. Och då ska vi se, ja. Här har det fladdrat klart.
Ja, ska jag ta frågan vad det var? Det var ju, ja. Frågan var ju faktiskt vad den duktiga skidåkaren Alex Harvis pappa hette för någonting. Det var det som var frågan. Han som bodde på samma hotell som mig, på hotell Lamrix i utanför Falkenburg 1979, som sedermera också var en fantastiskt duktig skidåkare. Mer duktig att åka skidor än åka cykel. Och rätt svar är alltså Pierre Harvey.
Mm. Och jag har då med hjälp av tombolan lottat fram ett mejl här från, vad står det? Joakim Westlund i Solna. Han skriver så här: god kväll. Passar bra med tanke på din karriär. Fast det var nog skickat, oj, det är skickat nästan dygnet efter att första avsnittet kom ut, så det har legat länge på vänt. Jag minns från min ungdom en kanadensare i tv-spåren vid namn Pierre Harvey, som då rimligtvis borde vara Alex pappa. Han hade visserligen inte samma pampiga skägg som den tidens andra exotiska inslag, Bill Kock, men på något sätt fastnade han ändå i mitt minne, skriver Joakim Westlund.
Häftigt, häftigt. Det är helt svar. Och Bill Kock, på tal om honom då.
Ja.
Det var ju han som införde skating.
Ja,
det var, ja precis. Det kallades ju lite grann för Sitonen-stilen från början. Det var en finländare som på Vasaloppet liksom, åkte med ena skidan utanför spåret och var fart. Så där. Men det var ju Bill Cox som var den som lanserade lite mer på allvar.
Ja. Ja, exakt. Det såg väldigt roligt ut den där stilen då, på den när de körde med ett ben. Liksom,
ja, precis. Vilken utveckling.
Ja, verkligen. Och grattis Joakim, det dyker upp en tröja när som helst.
Precis. Och då kastar jag mig igen på lyfta frågan för den här gången idag. Det var ju så att den 31 juli i fjol, 2014, så hände någonting som kom att påverka hela Sverige faktiskt. Det var ju så att det utbröt en stor brand, som man kallades först då för branden i Sala. Den minns du, Thomas, va?
Den minns jag verkligen, därför att det var nog kanske en och en halv vecka efter att den där brutit ut, så passerade vi 7-9 mil därifrån på motorcykel, och det doftade sur brandrök över nejden, så man trodde inte det var sant.
Ja, det var riktigt surt. Hur som helst, den här branden som bröt ut den 31, den startade på ett kalhygge i de nordöstra delarna av Surahammars kommun. Den kallades för branden i Sala, och jag var lite irriterad på det eftersom jag är ju från Faggorna där, jag är ju från Fagersta, och tyckte att det hade inte alls någonting med Sala att göra överhuvudtaget, även om det kom in lite inne även i Sala kommun relativt mycket. Men där det blev mest drabbat, det var ju faktiskt i Fagersta kommun. Det var ju, Engelsberg var ju hotat och som är en stor sån här kulturort i allra högsta grad. Och sen så ändrade man sig, började kalla det här för branden i Sala. Eller branden i Västmanland. Och sen satt man upp ett högkvarter för att liksom mot pressen, och det var räddningsaktioner och folk var fantastiskt välvilliga. De fick stöd från alla möjliga håll. Som hjälpte under så var det bara en person som omkom, och det var ju tragiskt nog naturligtvis, men utan alla de här fina hjälpinsatserna så hade det säkert blivit betydligt fler som hade fått sätta livet till. Det var ju ett 25-tal nedbrunna bostäder i området, nästan 14 000 hektar som brann ner. Men det centrumet man satt upp, det satte man upp i Ramnäs, som ligger i Västmanland. Och frågan den här gången, från Ramnäs kommer en av Sveriges bästa cyklister genom tiderna. Vem var det som startade sin cykelkarriär i Ramnäs och var aktiv på 80- och 90-talen? Det är frågan den här gången, lyssna frågan.
Och tror man sig veta det där, då så drar man iväg ett mejl hastigt och lustigt till redaktionen@cykelradion.se.
Just det.
Och då har man chansen att vara med i utlottningen av en cykeltröja.
En modell 2015 sponsrad av Kalas.
Ja.
Original Wear.
Du provkörde ju det där stället på Mallis. Är det lika snabbt som det är snyggt?
Ja, det vet jag inte. Det är mer snyggt än snabbt, om det är jag som kör det. Har du provkört ditt än? Eller?
Nej, jag har inte gjort det än. Utan... Jag har hållit mig till fjolårs stassen, men nu är det upppackat och det finns med i garderoben här i Kalmar, så att det blir nog snart.
Jag ska bara dra till en sak till innan vi ska snart behöva lyssna på jorden runt fararen här. Det var så att förra programmet, nu blir jag alldeles vilsen i programmet, så var ju den här killen i Kalmar som du intervjuade.
Det var faktiskt förra programmet.
Som gör cykelkepsar. Jag fick en av de här cykelkepsarna. En grå, ja. Jättesnygg. Jag har den varje dag till jobbet. Jag är så nöjd med det där. Det är coolt.
Fredrik Hertzman har hans cykelkepsar. Hans cykelkepsar finns nu mer tydligen också på huvudet på en barista på något fik någonstans i Sverige.
Ja, det är riktigt. Ja, de var coola.
Ja, de var riktigt coola.
De kan man kan jag rekommendera. Alla tycker inte att de är så coola. Min fru tycker inte att de är så jättecoola. Det skiter jag i. Jag har på mig i alla fall. Jag känner mig cool.
Ja, det är härligt. Och det är det viktigaste. Att man känner sig cool. Och ser lite snygg ut. När man cyklar. Ja. Du, förresten, jag kan ju fråga dig apropå snits och stil då. Jag har ju kommit till det här stadiet. Jag upptäckte att datumet på min hjälm, alltså den börjar bli så gammal och man ska inte ha såna grejer för länge. Så att jag behöver nog förnya min, alltså köpa en ny hjälm. Och då, eftersom cykelkläderna vi har i år då, de är ju ganska mycket svart i. Med lite rött och lite vitt. Jag har haft en vit hjälm tidigare. Ska jag fortsätta med vit hjälm, tycker du? Eller ska jag gå över på en svart hjälm?
Nej, jag tycker du ska köra vit hjälm.
Ja.
Ja, för att du kommer vara säkrare liksom, i ditt klädval i framtiden också med en vit hjälm. Och dessutom så kommer den vita hjälmen matcha din vita styrlinda som du väl har. För du har väl ingen annan färg på styrlinda?
Nej. Absolut inte. Nej, det är klart jag har vit styrlinda.
Då kommer det hänga ihop i slutändan i varje fall.
Ja, men då så. Ja, men
precis.
Jag ville bara kolla, vet du. För att som sagt, är man inte snabb måste man vara snygg.
Precis, ja. Det är viktigast, va?
Ja, absolut.
Snabba är vi inte.
Nej, det är vi inte.
Vi är bara snygga. Ja.
Vi är bara snygga.
Och ju långsammare man kör, ju viktigare är det. För då hinner folk se mycket mer.
Ja, men självklart. Du, alltså på tal om det här med snabbt och långsamt, det finns ju en del, du känner till den här sagan om haren och sköldpaddan, de tävlar liksom. Mm. En är jättesnabb och den andra är inte fullt så snabb, men det är ändå den som inte är fullt så snabb som kommer först på något sätt, va? Och jag fick en bild av det där efter, vi ska alldeles strax lyssna på den här intervjun med Fredrika Ek som är på väg jorden runt. Och när vi träffades då i Hallsberg, hon och jag, för att ta en fika. Hon hade ju då en väl lastad cykel, inte överlastad, men den var väl lastad, mycket grejer. Så inser man att jämfört då med folk som far omkring som motionärer så går ju inte det där så rasande fort per timme.
Nej.
Men banne mig, alltså på den tiden som då du och jag har hållit på som sagt med ditten och datten och försökt samla ihop oss till det här avsnittet, så har hon tagit sig då från Sundsvall där hon startade och från Hallsberg där jag träffade henne. Och just nu när vi pratas vid här den 12 maj, nu är hon på väg in i Grekland.
Ja, häftigt.
Med hjälp av cykeln.
Ja, och en annan har bara cyklat fram och tillbaka till jobbet.
Ja.
Ja,
nej, men
resa.
Same same but different skulle man kunna säga.
Precis.
Och då tänker jag så här att vi kan väl backa bandet till den tiden då snön fortfarande låg vit över stora delar av landet. Det var möjligen plusgrader och solsken, men så värst mycket mer som påminner om sommar och så var det ju inte när jag träffade Fredrika. Då tänkte jag så här, alltså min första fråga, det är ju den här klassiska sportfrågan när man möter någon som ska göra något sånt här stort. Alltså, hur känns det att vara på väg jorden runt på cykel?
Det känns fortfarande rätt overkligt faktiskt att jag har kommit igång till slut. Jag har ju planerat och förberett mig för resan i ett år och några månader. Så att det börjar liksom sjunka in mer och mer, men ja, fortfarande så nyper jag mig lite i armen varje dag att jag faktiskt är på väg nu.
Men du, vad kommer det sig att du valde att starta när det fortfarande är vinter? Alltså du startade den 8 mars. Att du inte började när det var sommar, tänker jag.
Ja, det är väl lite en kombination av anledningar. Kanske främst så tycker jag att jag har väntat länge nog på att få starta. Jag har varit grymt ivrig att få komma iväg. Hade jag fått ihop reskassan tidigare hade jag stuckit i höstas kanske, eller tidigare ändå. Men en annan anledning till att börja tidigt i vår här och riskera lite vintercykling i Sverige är att då slippa den istället i norra Kina i höst. Så jag tänker att här har jag liksom, det finns inga andra riktiga utmaningar i Sverige, utan då kan man gärna ta lite väder här och få slippa det sen istället.
Mm. Vi spelar in det här den 16 mars. Hur har det varit så här långt då?
Det har varit allt jag drömt om. Liksom. Jag har haft en helt otrolig tur med vädret. Och man står ju verkligen under vädrets makter när man är iväg så här. Så det ju, har gjort hur mycket som helst. Jag har verkligen blivit bortskämd nu första veckan. Så det har varit helt perfekt.
Men du, om man backar bandet lite då. Alltså den här idén till att cykla runt jorden. Varifrån kom den?
Det var ungefär 1,5 år sedan nu som jag cyklade över Europa på cykel. Det var rätt mycket slump att jag kom iväg på den resan först. Jag är idrottare i grunden och ville väl ut och resa på ett lite annorlunda sätt och hittade cyklingen som... på pappret lät det som verkligen någonting för mig, att man får liksom komma ut och se världen, komma nära och samtidigt verkligen utmana mig själv. Och då vi testade det, det var 2 stycken som stack iväg då och det var för min del alla rätt. Så att då, vi var iväg i 3 månader och ett par veckor innan vi skulle åka hem och visste liksom att nu börjar det närma sig slutet. Och satt jag där i sadeln i norra Spanien och tänkte liksom på vad ska nästa grej bli. Och från det så växte det till det här.
Men du, alltså jorden runt, det är ju, alltså, som begrepp, det är begripligt. Liksom. Det är runt jorden, det är ett varv. Men alltså, det är ett jätteprojekt. Hur tänkte du?
Jag tänkte väl egentligen så är det ju jag som vill ut och göra det här livet som långfärdscyklist till en livsstil ett tag, mer än att jag ska ut och resa en liten stund och sen komma tillbaka. Utan jag har velat starta ett projekt och ge mig ut på en resa där man inte kan se slutet. Och som begrepp så, ja, jorden runt är rimligt, men när man faktiskt tänker på tidsspannet som jag ser framför mig och allting man kommer in och vara med om, så går det liksom inte. Nu är det här livet då, eller en ny vardag som jag precis har börjat, och så är det det som främst har varit ute efter.
Men hur har det gått till att planera det här så långt som man nu kan planera ett sånt här äventyr?
Lite skärmen är ju att det är så många okända faktorer. Att dels så, ja, man kan planera mer än vad jag har gjort, men jag nästan tvingar mig själv att inte titta för mycket på kartor nu på förhand och inte ha allting ordnat innan. Men sen så är det ju hur mycket som helst som jag ändå har lagt ner mycket tid på, för att dels få ihop utrustning och se till att jag är vaccinerad och att jag har en säker rutt framåt, som så att man inte liksom helt plötsligt står där vid gränsen till ett konfliktdrabbat land och så. Så det är ju väldigt många olika delar. Och jag tror väl nu så känns det som att jag har hyfsat bra koll på vad som väntar och att jag tror mig har tänkt på det mesta. Men sen vet jag ju också att det finns grejer som jag har missat självklart och situationer som kommer uppstå som man får lösa längs vägen.
Du nämnde liksom besparingar. Hur får man ekonomi på en sån här grej?
Jag har haft taktiken nu sista året. Jag kom hem från min förra resa i slutet på november 2013. Och vid Lucia tror jag att då hade jag liksom budgeten klar för den här resan och visste att det kommer krävas hårt jobb för att jag skulle kunna starta nu. Så att taktiken sista året har varit att jobba så pass mycket att jag inte har någon tid över till att spendera pengarna. Okay. Så jag har väl haft lite skytteltrafik mellan 3 olika jobb som jag har sprungit då. Ja. Men det har varit en vardag nu sista året som inte alls är hållbar så. Men samtidigt vet jag att en riktigt bra jobbdag motsvarar ungefär 1 vecka på cykeln. Så tänker man på vilket byte det är man gör, så har det varit lätt att motivera sig.
Har du hunnit varva ner lite då under den här första veckan från det här hektiska jobblivet nu innan?
Ja, jag hann faktiskt göra det ett tag innan start också. Det var en och en halv månad sedan kanske som jag klev av jobben helt och bara fick ihop liksom sista bitarna till resan. Och sen har det varit liksom tuffa grejen innan, var ju att säga hej då till familj och vänner och gamla livet. Så att jag kände mig liksom ganska ner i varv redan innan jag startade. Så nu är det väl nästan mer att jag har fått upp pulsen lite igen, så det känns skönt.
Men du, det här med att åka ensam då, vad är poängen med det?
Sist så reste vi ju 2 personer och det finns absolut fördelar med det. Men jag kände då när jag började liksom drömma om nästa grej att jag vill göra någonting större och jag vill resa själv. Och
jag tänker många människor är jätteskraja för att resa själva. Just.
Jo, precis. Det är ju, spontant så tror människor att men vadå, du fick ingen med dig alltså, så att du måste resa själv. Men det är absolut, jag vill göra det här på egen hand. Och det handlar mycket om att nu får jag verkligen testa mig själv på ett sätt som jag inte kan göra på något annat vis. Det är jag som måste lösa situationerna och kan inte åka snålskjuts på någon någonsin. Och, jag gillar att ta och kunna ta alla mina egna beslut hela tiden. Och låter konstigt, men att inte behöva anpassa mig på det sättet, utan jag reser ensam. Men sen är det långa sträckor och stora delar där jag kommer cykla tillsammans med andra som är ute på sina resor. Men då gör man ju det tills så länge det passar, eller tills man vill åt olika håll eller av någon anledning splitta. Så jag tycker det känns jättehärligt att resa själv. Och sen så känner jag att man är betydligt mer öppen då, eller lättillgänglig för andra människor. Lättare att ta kontakt med någon som sitter ensam än när någon är i en grupp och sådär. Och en stor del för mig, det är att komma nära folket i de länderna dit jag kommer. Och så att nu är jag ju lätt liksom att ta kontakt med.
Du sa då när du gjorde den här första svängen i Europa att cykling var liksom din grej, det var ditt sätt att resa på. Kan du förklara det?
Ja, jag har aldrig hållit på med cykling som idrott. Utan för mig har det varit nästan från start nu sen jag började som, ja, men det är ett verktyg för mig i mina resor. Man kommer extremt nära, allting känns det som på något vis. Till skillnad från att ta tåget till ställen och bara se liksom allting svischa förbi. Så nu kommer man mellan alla ställen dit man normalt tänker att de spännande sakerna finns. Och det som jag upptäcker mer och mer är att städerna är inte vad som drar mig, utan det är mellan, ute på vischan liksom, och vilka som bor där och hur är de, och verkligen få se naturen i ett land förändras. Och bara som nu i vägen genom Sverige, det är ju sån skillnad från en vecka sedan jag cyklade i skogarna hemma i Sundsvall till nu när det är mer öppet landskap, och tycker det är jättehäftigt.
Nu är du i Hallsberg, och hur ser rutten ut nu då, i grova drag framöver de närmaste veckorna då?
Ja, jag ska ta mig ner till Helsingborg. Tyvärr får man inte cykla över bron. Så att det blir båt till Helsingör. Och sen så börjar jag liksom rulla söderut genom Europa. Danmark, Tyskland, Tjeckien, Österrike, Slovenien. Så kommer jag ner vid Adriatiska havet. Och där får jag se lite vilken väg jag vill ta. Det är en del av charmen att jag behöver inte ens ha spikat vilka länder jag ska igenom. Utan man låter lite... Ja, men de man möter och låter sig guidas av de som är lokalbor hela tiden. Första liksom riktigt stora delmålet är Istanbul.
Okay.
Som jag hoppas nå i slutet på maj. Mm. Sen då vänder jag österut, cyklar norra Turkiet, Iran, gamla sovjetstaterna, det är Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgizistan och sen in i Kina. Och mitt mål för 2015, jag hoppas liksom på att kunna fira nyår i Singapore eller sådär.
Wow.
Det ska bli, ja, det känns overkligt nu när man sitter här i Hallsberg fortfarande och liksom ska välja sina vätter, men sakta men säkert.
Ja. Men du har sagt att det är 1000 dagar det här ska ta, det här projektet.
Ja, precis. Ja. Det är väl delvis för att det låter lite kul, men jag har liksom en lucka på 2-3 år i kalendern.
Okay. Ja. Hur bor du på den här resan?
Jag har med mig mitt tält, så det är en stor del av frihetskänslan. Att jag har allt jag behöver, jag bär min egen mat, all utrustning, mitt eget hem. Så att nu är det fortfarande hyfsat kallt hemma i Sverige här. Men annars så är det, sist jag var ute, då var vi ute i 3 månader och hade ungefär 70 tältnätter. Så det är absoluta majoriteten. Utöver det så blir det liksom jättespännande. Självklart ibland står man in på vandrarhem eller hostel eller hotell så där, men inte helt sällan så är det någon man träffar längs vägen, någon lokalbo som det kan vara att man frågar, kan jag fylla på mina vattenflaskor här? Och det slutar med att man blir inbjuden på middag och husrum, så det blir allt möjligt liksom. Det finns tak på många ställen och du behöver inte ofta innefatta en säng, utan lite här och var. Men framförallt tält.
Mm. Jag tänker på cykeln då. Så har du mycket så här reservdelar med här och sånt. Hur funkar det?
det ser lite olika ut beroende på var man är. Fortfarande här hemma så är det så pass nära hela tiden mellan samhällen och cykelverkstäder. Så att nu har inte jag något jättebehov av att ha med mig mer än liksom de allra mest grundläggande grejerna för reparationer och laga punktering och sådär. Men det förändras ju lite längs med. Så första gången när jag på riktigt måste se till att jag har lite bra depåer och framförallt kunskapsmässigt också. Jag är ju ingen cyklist i grunden, så jag har fått lära mig allting från början. Första turen jag gav mig ut på, då kunde jag inte laga punkteringar liksom, så det har varit på den nivån. Men sen ja, men när jag lämnar Istanbul och tar mig österut genom Turkiet, då kommer det bli längre mellan samhällena och det ser inte ut på, man har inte en cykelkultur på samma sätt överallt, så då gäller det att förlita sig själv, eller förlita sig mer på sig själv hela tiden.
Har du något tips då till såna här fega rackare som jag, som någon gång har tänkt att det där verkar skitkul att göra en riktig sån här lång resa på cykel, men vi kommer oss aldrig iväg? Hur ska vi göra?
Ja, tipset är väl kanske att man behöver inte ordna så mycket på förhand. Nu har jag lagt ett år på den här stora resan, men förra gången, ja, då var det 2 veckor efter att idén föddes för första gången, så hade jag och min kompis då flygit till Budapest, stod med cyklarna på flygplatsen och var såhär, ja, okej, vi testar. Så packa med lite bra kläder och liksom pumpa däcken och sen kör man bara, så det krävs inte så mycket.
Ja, det låter fantastiskt. Härligt. Och kanske det är också med skärmen just med att cykla, det är ganska behändigt som du säger.
Ja.
Det är ingen komplicerad utrustning.
Nej, jag tycker det är helt fantastiskt. Jag tycker det är en speciell känsla sådär att ta sig fram av egen kraft. Jag har haft någon liksom tanke någon gång på att jag ska göra någon längre vandring eller sådär heller. Men cykeln är så underbar, för det blir verkligen den ultimata hastigheten. Man kommer ju verkligen framåt och jag kan ta mig jorden runt på egen maskin. Liksom. Så det känns, jag tycker för mig är det helt ultimata.
Mm. Hur mycket har du planerat idag då, från Hallsberg? Hur mycket är bestämt av din fortsatta dag?
Idag har jag en sån där skön dag utan egentliga planer. Nu ska jag ner till Askersund då, och sen välja östra eller västra sidan av Vättern. Så det känns...
Ja, men det är vanligt att ha att göra idag.
Ja, precis. Och sen får vi se hur länge jag cyklar. Nu är de flesta jag pratat med har liksom röstat på västra sidan, så att det... Om ingen övertalar mig om något annat så lär det bli det.
Jag kan nästan lägga min röst på det också.
Ja, det gör det.
Ja, det gör jag. Jättekul att få träffa dig. Och ett fantastiskt äventyr. Vi från Cykelradion, vi kan ju inte göra annat än önska ett stort lycka till. Och vi vill gärna följa dig på den här resan så gott det går. Vad tror du om det?
Det tycker jag låter jättebra.
Ja, då får vi höra av dig nästa gång.
Absolut.
Ja. Kanon! Och ja, men, ha det så jättekul och cykla säkert.
Det ska jag göra.
Ja, vad säger du Anders? Jorden runt nästa år?
Jag blir avundsjuk. Ja. Alltså, varför har jag aldrig gjort någonting spännande i mitt liv, känns det som. Va? Vilket äventyr. Vilken tjej.
Ja, visst.
Vad härligt.
Ja, och just att det verkar... Ja, det är bara att göra det liksom.
Ja, det låter ju helt otroligt. Alltså, tänk vilken drivkraft en del av. Det är kanske bara att göra det, men... Det är få förunnat att ha de drivkrafterna att också utsätta sig för det. Mm. Man känner sig bekväm. Man går inte utanför sin komfortzon som det är så populärt heter nu för tiden, speciellt ofta.
Nej, precis. Så att, men det här ska bli jättespännande. Och Fredrika har ju lovat att hålla oss uppdaterade även under kommande program om sin resa jorden runt. Mm.
Ja,
så
att,
det kommer mera.
Vi önskar henne såklart lycka till på resten av färden.
Ja, det gör vi. Och med det så, ja, jag vet inte, det kanske är läge att pumpa cykeln och ta en sväng, eller vad säger du?
Tycker jag. Ja. Det är alltid läge för det.
Det är det.
Pumpa på du, Thomas. Ja. Pumpa jag på här i Örebro.
Ja, så tack, försök jag. Väl samla ihop oss ett nytt avsnitt om inte allt för länge. Mm. Cykla på, ha det gott. Hej svejs. Cykelradio.